Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sparande, det är egentligen bara uppskjuten konsumtion. Man sparar för att kunna använda pengarna till något man önskar sig längre fram. En bostad, en bil, semester eller ny soffa. Eller så kanske man vill ge barnbarnen en bra start i deras vuxenliv. Välkommen till M-magasins podd Pengarna och livet med Birgitta Piper och Liz Landmark. Jag heter Amelia Damo och idag ska det handla om sparande.
Hej Birgitta.
Hej Liz.
Är du en spara eller en slösa?
Det tänker inte jag tala om för dig nu. Men det är rätt kul med liknelse. Och så tänkte jag så här, jag tycker nog att jag liknar en terrier. Jag är liten, jag är snabb, jag är ibland rätt ättrig och jag biter ifrån när det inte passar. Inte så lättlurad och ganska gladlynt.
Ja, det låter ju bra. En spara, slösa eller en terrier alltså.
Ja, just okay. Det. Men Vad jag inte gillar, precis som min egen barndomsterrier som heter Bosse, han gillar inte skräpmat och det gör inte jag heller. Och vet du vad jag menar med skräpmat?
Nej.
Det är skyhöga avgifter för skräpfonder som banker och bolag prackar på sina helt aningslösa kunder faktiskt. Det är skräpmat.
Okej, okay. Ekonomisk skräpmat.
Just precis.
Du säger ibland att man måste ha mer struktur på sitt sparande. Vad menar du då? Räcker det inte med att ha ett sparkonto på banken bara?
Alltså vad vill jag med mina pengar? När behöver jag dem? Hur gammal är jag? Till vad? Till en buffert, till långsiktigt sparande eller till en pension eller till barn och barnbarn? Alltså det beror ju lite grann på hur fördelar jag min inkomst. Antingen så smäller man allt på ett bräde och äter upp alltihopa. Då sitter man ju där så småningom med skägget i brevlådan. Men i princip lägg upp det så att en tredjedel buffert, pengar på ett säkert konto som du kan ta ut när det brinner i knutarna. Sen har du en tredjedel som har lite mer långsiktigt sparande. Låt säga att du vill ha en resa eller du ska göra en kapitalinvestering. De pengarna bör ju också vara tämligen säkert placerade för de behöver du också relativt snabb tillgång till. Och då får man väl se hur mycket vågar jag lägga på börsrelaterade papper där. Va? Och sen har du det långsiktiga sparandet. 10 år och framåt. För 10 år kan man alltså ta lite större risk. Där kan man gå ut på börsen. Man kan köpa bra och billiga fonder. Det vill säga prisvärda fonder. Eller så köper man aktier långsiktigt.
Så hur man sparar beror alltså på hur säkert man vill placera dem, hur snabbt man behöver tillgång till pengarna och vad det är för avgifter.
Hur gammal man är.
Och hur gammal man är.
Ja, 25-åring med små barn och studieskulder och stora utgifter för familjen har ju helt andra förutsättningar än en 35-åring som kanske förhoppningsvis har kommit in i yrkeslivet och börjat få lite högre lön. Men det är också barn. 45-åring har också andra förutsättningar. 55-åring står 10 år kvar innan pensionen. Barnen utflugna, kanske bättre tillgångar. Och är man 65 år så har man cirka 30 år kvar att leva. Så man har liksom hela tiden för att bedöma vad behöver jag nu och till vad och när.
Men du säger ett säkert konto. Finns det några bra bankkonton?
Alltså,
nu får man för ingen ränta alltså. Längre.
Nej, men som det läget, det är nu med minusränta på reporäntan så det finns ju ingen bank. De stora bankerna är ju nollränta. Man ska vara tacksam för att de inte tar betalt för att få pengarna på banken. Men då finns det ju nischbanker som inte har den här stora överbyggnaden som de stora bankerna faktiskt har en kostnad för, va? Och det finns väldigt många nischbanker idag på nätet. Och då kan man gå ut och googla sig fram. Eller så går man in på den utmärkta sajten konsumenternas.se som har jättebra uppgifter om detta. Det är bara liksom fråga sig fram. Och då kan man idag, tror jag, som läget är nu. Vi har alltså nollränta på storbankerna. Vi har 0,5 minus på reporäntan. Vi har nischbanker som kan ge upp en rörlig ränta på 0,7. 0,8% Vill du binda pengarna på ett år så kanske du kommer lite över 1%. Det är ju inga pengar, men det är bättre än ingenting. Och eftersom inflationen är så låg så är det reala pengar ändå. Men en viktig sak. Det finns alltså nischbanker som erbjuder jättehöga räntor. Och eftersom det är too good to be true så är det faktiskt. Då innebär det jätterisk. Du ska aldrig sätta pengarna på ett konto som inte har statlig insättningsgaranti.
Så det är det första man, det är det första man letar efter. Ja, det ska vara statlig insättningsgaranti.
Ja, för då är det så att banken går omkull så garanterar staten att du får tillbaka, jag tror det är 890 000 eller 980 000 är det. Det är alltså relaterat till eurons värde.
Men du, hur mycket måste man spara egentligen? Kan man säga något generellt som en procentsats eller
vad
något
vill
riktmärke?
Du spara? Alltså du, vad skulle du tänka dig? Jag vet inte på Kuttingen, vad skulle du tänka dig?
Spara? Ja, men jag skulle
tänka
kanske vilja spara både till en semesterresa och kanske till en bostad som jag kanske skulle vilja flytta till eller
ska du inte
köpa.
Ha någon buffert?
Jo, en buffert behöver jag ju för sånt där som går sönder och om jag plötsligt behöver lägga ut någonting på en dyr tandlagning eller något sånt.
Det kostar rätt mycket pengar.
Ja, absolut.
Men så alltså, hur de mycket generella reglerna alltså, som jag har fått höra nu under alla år, det är alltså sätt av 10% av din nettolön i månaden med autogiro på ett konto eller på något sätt där du har hyfsat säkra pengar så att säga. Inte på börsen naturligtvis, va? Utan sätt in dem på ett konto. Det är väl ungefär så man kan säga. Sen så får man ju bedöma vad man har pengar över till. Det ska räcka till mycket. Men det är bra att börja med en buffert på 10% av lönen. Och så frågar man, hur mycket ska man då lägga i buffert? Och då säger jag två bruttolöner då. Två månadslöner brutto.
Okej.
Okay. Minst. Mm.
Då kan man känna sig hyfsat trygg.
Ja, det beror ju på vilket liv du har. Krockar du bilen och ingen självrisk eller har självrisk och så vidare. Nej, det kan ju, ja, det beror på, har du en häst kan det bli väldigt dyrt.
Jag har ingen häst, det var ju tur.
Ja, ja.
Jag vet. Men du, om man vill spara mer långsiktigt då, vad ska man tänka på då? Riktigt långt menar jag nu.
Ja, då är det en sak som gäller. Det är att se till att, vad vill jag spara i? Ska jag spara i aktier? Ska jag spara i fonder? Och hur vill jag placera de här pengarna? Va? Och då finns det ett grundläggande råd. Som Finansinspektionen, som Pensionsmyndigheten, som Nobelpristagare i ekonomi, William F. Sharp, så här om året. För vanligt folk, spara bara indexfonder. Det går inte att slå börsen på lång sikt med att spekulera i förvaltade fonder. Utan för vanlig sparare är det bästa man kan ha i indexfonder.
Och då vad är en indexfond?
Det är alltså följer branschens utveckling i snitt. Men om man säger så här, det kan ju också vara lågprisfonder som är förvaltade på ett visst sätt men som ändå har mycket låga avgifter. Och då kan man säga så här, allt som är billigt är ju inte bra, va? Men allt som är dyrt är absolut inte heller bra, va? Om man ska börja med att säga snitt, om man ska långsiktigt spara 0,5% maximalt för en fond. Det finns utmärkta fonder långsiktigt som kostar alltså 0,2-0,3%. Och sen ska det också vara bra betyg. De ska kunna prestera något över tid.
Jag måste fråga, vad betyder det att en fond är förvaltad?
Jo, det sitter en antal snubbar och kvinnor och räknar ut. Den jag ska köpa och investera i det företaget, jag köper aktier i det företaget, jag köper det här. Och så tittar de på företag i Europa, i Asien, i Afrika, i USA, i Indien, i Kina.
Det är alltså personer med kännedom om branscherna och
ja,
vilka
det är
företag som ja. Går bra och så investerar de dem.
Ja, så tror de, det här satsar jag på, för där finns en så kallad uppsida som de säger att det här företaget har chans att växa. Och då säger alla människor är inte lika smarta. Och alla fondförvaltare är definitivt inte lika smarta. Det finns lysande undantag. Nu ska jag inte nämna några namn. Det finns ett par fonder som ständigt ger jättebra resultat. Alltså förvaltade fonder som då kostar lite mer. Men då ska man veta exakt vem de här förvaltarna är. Och titta och känna till att den där fonden, där vet jag att där sitter de och de personerna som är skickliga på vad de gör och skickliga år efter år. Då kan man betala lite mer. Men de fonderna är inte många, kan jag säga. Va?
Om man vill skaffa sig en överblick över vad avgifterna betyder för ett fondsparande, Vad kan man hitta den informationen?
Jo, det är jättebra, för det där är svårt, va? Pensionsmyndigheten har en jättebra kalkyl där du kan så mycket enkelt gå in och så sätter du 0,3% i avgift och så ser du då hur mycket tar det av mitt sparkapital på 3 år, på 5 år, på 10 år, på 40 år. Och då kan man ju säga så här att om du har en fond som kostar 1,5% så tar den på 30 år 39% av ditt sparkapital. Och det är inte rimligt när du kan få en fond som kanske tar då, nu ska vi säga lite fusk här, 0,25 så får du på 30 år 7% har den tagit av ditt kapital. Så ska man spara långsiktigt.
Det blir stor skillnad.
Ja, det blir ju väldigt stor skillnad. Och ska man då spara till barnen eller till barnbarnen så får man, men då, det är ju ingen som gör jobbet åt dig. Man måste läsa på själv. Och det finns jättebra tidningar och tidskrifter. Du har privata affärer som är lysande. Mm. De har både på nätet och papperstidningen. Det är mycket bra. Dagens Industri har en jättebra privatekonomisk bevakning. Och då, även Svenska Dagbladet. Så att, vill man så börjar man gå in på nätet.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det är många som skriver till dig just om att spara till barnbarn. Man undrar över hur man ska placera säkert eftersom det kommer dröja många år kanske innan barnbarnet i fråga ska få ut sina pengar. Mm. Och man vill också vara säker på att den här lilla underbara barnbarnet inte sätter sprätt på pengarna den dag som han, hon fyller 18. Så hur gör man då?
Ja, det lilla glada barnbarnen som är 18 och slutar skola här ihop och så ligger det 500 000 på kontot. Tjo! Jättekul alltså. Nej, alltså det vet man ju själv. Om man vill göra sitt barn eller barn en tjänst så sätter man ju några pengar som de inte kommer åt dem för tidigt. Va? Och sen kan man ju också faktiskt ha ett syfte med sin gåva. Vill jag hjälpa det här barnbarn till en egen lägenhet, att köpa insats till lägenhet, då kan man göra så. Man måste spara i eget namn. För annars får barnet lagmässigt tillgång till pengarna
när de fyller 18.
Punkt slut. Och att ge dem till föräldrarna är inte heller meningsfullt, för de kan ju tycka det tullar lite kanske om man behöver det under årens lopp. Sätt spara eget namn. Skriva gåvobrev. Skriva testamente till att börja med. Jag vill ge det här till Lisa. Hon ska få, så skriver man ett villkor att det ska villkor hon får ut när hon är 25. Och så tycker jag att hon ska använda det som insats till en lägenhet om hon vill köpa en egen bostad eller till studier. Förslagsvis. Alltså man kan alltså pinpointa vad tycker jag att de här pengarna ska gå till. Så man inte konsumerar upp dem, för det är ju liksom lite synd. Man kan också göra så att man väljer att sätta det i en kapitalförsäkring som i eget namn. Och då gör man ett förmånstagarförordnande. Då skriver jag att jag vill att mitt barnbarn Lisa, Kalle, Petter och Anna, de ska få de här pengarna och dela på rättvist. Och så kan man ha villkor där också.
Jag har en annan fråga. Från en farmor och mormor i Småland som funderar över hur man gör för att få sparandet rättvist just när man har flera barnbarn i olika familjer. Hon skriver så här: jag har 2 barn med 3 respektive 1 barn var. Ska jag tänka familjevis eller se varje barnbarn som självständig individ? Jag lutar mot det sistnämnda men skulle vara tacksam för att få höra ditt resonemang och kloka svar. Hur tänker du kring det?
Jag tänker ungefär som hon. Alltså det är klart att varje barnbarn är unikt och tycker jag ska få lika stor peng allihopa, va? Det känns ju så. Men det beror på hur mycket pengar det handlar om. Låt säga att hon har 3 egna barn. Och den ena av de här barnen har 3 barn och den andra har 2 och den tredje har 1. Om hon är då förmögen och ligger lika pott till alla barn, då kan det plötsligt bli väsentligt mycket mer till trebarnsfamiljen än till ettbarnsfamiljen. Och vill det sig illa så kan det bli en tvist vid en arvskifte och att den stora mängden pengar till de här trebarnsfamiljen har kränkt de andra syskonens laglott. Det vill säga i arvet så har man ju en arvslott i 100%, en laglott i 50%, och det är vad lagen kräver, så att säga. Jag tänkte att jag backar bandet också. Det här med hur ska man då välja vad jag ska spara i? Det här jag pratar om, låga avgifter och bra billiga fonder. Nu är det faktiskt så att det finns något som heter ta rygg på de rika. Jag citerar faktiskt det, alltså faktiskt så. De rika är smarta. De skär i kostnader och tänker vad är bäst för mig. Och det är alltså söka låga avgifter och hög ranking. Bra och prisvärt.
Birgitta, investera, det är ju en annan form av sparande. Men investera, det kan man väl bara göra om man har väldigt mycket pengar. Vad är det för skillnad egentligen på investera och spara? Kan du reda ut det lite?
Alltså man ska vara lite taskig, det är en könsfråga. Vi har blivit indelade i fack. Kvinnor sparar, män investerar. Men det är precis samma sak. Det är bara det vi tänker spara i en liten börs och investera i en börs på ett annat plan. Va? Men alltså, det är psykologi det här. Va? Jag tycker att kvinnor ska ta till sig ordet, kidnappa ordet investera och göra det till sitt. Och börja tänka, hur vill jag öka mitt kapital? Hur kan jag göra det på bästa sätt? Och det är ju så att män, det vet man statistiskt sett, så tar män större risker när det gäller att investera. Men när kvinnor är inne i systemet och investerar också dem, så investerar de klokare. Alltså över sikt så tar de inte lika hög risk, men de tjänar mer på det. Men de är lika kunniga, men de är lite smartare så att säga. Så att, och då handlar det om att om man har ett långsiktigt sparande så sätter du på sparkonto så får du alltså försumbar ränta jämfört med vad du kan ha när du har ett kapital som ligger ute som folk vill låna så att säga. Så får man ju betalt för att man lånar ut sina pengar till börsen så att säga. Och då ska man ju tänka klokt. Om man nu ska tänka klokt och långsiktigt så är det ett ganska allmänt råd att man ska köpa svenska bra investmentbolag. Och investmentbolag, det är maktbolag som äger andra företag i Sverige. Så det blir, man kan säga, en fond.
Man sprider riskerna lite grann där,
ja,
eller?
Ja, det är alltså olika. De här investmentbolagen har olika typer av sammansättning av företag. Så tar du 5-6 stycken svenska bra investmentbolag så har du en väldigt bra täckning av den svenska börsen. Och eftersom svenska storföretag är otroligt internationella så får du också den internationella exponeringen fast tryckt svensk valuta. Så köper man det och låter det ligga i massa år så ligger de där och puttrar på så att säga.
Om man känner att man skulle behöva lite stöd i det här med att börja handla med aktier, finns det något ställe man kan hitta det?
Ja, först och främst får man ju använda sin egen skalle och lite sin egen tid. Va? Det är ju det viktigaste. Ta och börja läsa på. Sök de tidningar, jag återgår facktidskrifter och tidningar som faktiskt är jätteduktiga på det här idag. Va? Och söker man på nätet så får man upp hur mycket som helst. Strunta i annonserna utan ta den journalistiska texten som ligger ut på nätet. Där man faktiskt gör analyser av vilka bolag. Det är klart, vill man ta en liten risk med pengarna så kan man ju ta de här bolagen som kan man tycka verkar jättekul. Men det ska vara en försumbar del. Det får vara sådan på toppen av en...
Ett smakprov.
Ja, eller en andel av som man är verkligen beredd att förlora pengarna på, va?
Vad tror du om aktieklubbar och sådär då?
Ja, det är säkert för de som är intresserade. Det är säkert jättekul. Jag tror att det ligger väl en relativt hög medelålder på de klubbarna idag, va, skulle jag tro. Va? Men om du blir riktigt frälst, du har tid, så tror jag du borde ha nytta och kul framförallt. Jag har aldrig gjort det. Jag läser, som journalist så läser jag på stället. Jag tycker det är, för då liksom, kul kan man ha på annat sätt. Men det är säkert bra för de som tycker det är skojigt.
Jag har en fråga här av det lite mer udda slaget som handlar om det här. Det kommer från en kvinna som plötsligt har fått 1 miljon kronor att placera. Det kan man ju, det är ju inte ovanligt att man hamnar i en sån situation. Om man kanske har sålt en bostad eller fått ett arv eller någonting sånt. Mm. Men det är ju trots allt mycket pengar.
Ja, 1 miljon är mycket pengar. Vi blir nästan fartblinda i Sverige idag. Det är alltså 1 miljon kronor att ta hand om. Det är rätt mycket pengar faktiskt.
Hon skriver så här att hon ska gå i pension om 2 år. Och hon vill ju gärna att pengarna ska hinna öka något i värde. Ska jag bara placera säkert eller ska jag välja någonting annat än vanligt bankkonto?
Hon får ju reda ut, hon får ju först och främst reda ut hur mycket får hon i pension. Alltså vad har hon att leva på när hon slutar jobba? Hur stor andel av hennes slutlön har hon att leva på? Folk är rätt, kan bli rätt förvånade över hur lite det blir i förhållande till sin egen lön. Va? Och där har jag faktiskt en varning som jag själv höll på att gå i fällan när jag skulle sluta jobba. Så hade jag, för jag hade extra knäckt från tidningen på sidan om, jag jobbade på tv. Och då sa de, nej Birgitta, du måste ta lite tjänstledigt. För du kan liksom inte både jobba här och jobba där. Så fick jag gå ner då till 80% tjänstledigt. Och jag ska säga, jag var oerhört tacksam att jag inte gick ner i deltid. För vad jag inte visste, som jag upptäckte den dagen jag satt och resonerade med de här, och räknade ut när och hur med pension och sådär. Så upptäckte jag, men herregud, jag har... Det där blir alltså så lite lön har inte jag. Då hade min arbetsgivare lämnat in den lönen som jag då hade som deltid. Och det innebär att jag hade ett enormt inkomsttapp. För jag låg över den så kallade brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp, högre lön, mer inbetalning till tjänstepension. Det skilde 6 000 spänn i månaden för att jag hade gått ner i tid till 80% sista året. Så den som se om sitt hus, gå för jösse namn inte ner i deltid eller halvtid de sista åren, för ni förlorar massor. Och det gäller då personer som är födda på 50- och 40-talet, för vi har fortfarande en förmånsbaserad pensionsberäkning.
Så vad ska hon göra med sin miljon, tycker du?
Ja, det var just det. Vad hon ska göra med sin miljon. Jo, räkna ut vad hon får i lön eller pension då, och sen får hon se vad behöver jag pengarna till. Jag tycker hon ska ha en buffert för det första. Gammal låter ju urtradigt, men en buffert att tas. Och sen så tycker jag att hon kan sätta halva det här kapitalet. Kan hon väl sätta då i någon form av säkert börsnoterat. Det låter lite flummigt. Men alltså inte ta för stora risker. Men samtidigt så behöver man inte vara hur tråkig som helst ju. Jag leker lite grann, man sätter en skvätt här och en skvätt där. Det kan man gott göra, det är lite kul.
De flesta kanske inte har så mycket pengar som 1 miljon.
Nej, det är mycket pengar.
Jag har ett annat brev från en kvinna som har ett litet eller lite mindre sparkapital. Mm. Hennes är på 280 000 kronor och hon ska snart gå i pension, skriver hon. Hon har ett hus som är värt 2,5 miljon och så har hon 0,5 miljon i skulder. Vad har du från till henne då?
Alltså det är i alla fall 250 000 det också, va? Men alltså där risken är att om hon går ut och placerar de här på någon form av börsrelaterade värdepapper, så är det ju som det ser ut nu. I dagsdatorn så går börsen upp och ner varenda dag, va? Den har rasat massor sedan i sommar. Hade hon satt in de här pengarna på börsen så hade det inte varit mycket kvar. Så det går fort när kapital försvinner på börsen. Det ska man få komma klart för sig. Är man där får man vara beredd på de pengarna kan man faktiskt förlora. Och det tar mycket längre tid att få tillbaka dem än att förlora dem. Va? Så i hennes kläder så hade jag satt de här. Och jag tror hon jobbar fortfarande, va? Och sätt in dem på ett sparkonto. Ha dem där så länge. Och sen kan hon amortera mer på sitt lån. Hon har ju ändå väldigt låg belåningsgrad. Jag tror det var mer än 20% av inköpspriset. Jag menar, det var väldigt låg, så hon har ju inte egentligen ett behov.
Så nischbank och sen som med insättningsgaranti då förstås?
Ja, och sen alltså att hon faktiskt amorterar med hjälp av sin lön.
Okej.
Okay. Så länge, och så får hon räkna ut hur mycket, vad har jag att leva på när jag går i pension? Det är ju jätteviktigt att man vet det. Så man kan liksom, vad kan jag göra under tiden så att säga?
Sen har vi ju den här andra ständiga frågan som många ställer sig när de känner sig missnöjda med sin bank. Min mamma har inte särskilt mycket pengar på banken, men hon har dem i Nordea. Och nu på den senare tiden när hon har läst om allting och alla affärer som har gjorts där, så har hon känt sig väldigt illa berörd utav det. Och har funderat väldigt ingående på att byta bank. Men nu är det ju så att hon är väldigt förtjust i sin banktjänsteman på det lokala kontor där hon är kund. Så vad ska hon göra?
Jag känner för din mamma, det är nog väldigt många som tycker som hon, alltså man blir väldigt upprörd när dessa stora så kallade folkbanker beter sig på det här viset, elitistiskt på toppnivå, medan fotfolket då gnetar och gnetar. Ja, men så kan, varför ska då bankpersonalen på basplanet ta ansvar, eller få klä skuld för vad topparna gör? Trivs man med sin bankperson på det lokala planet och har ett schysst förhållande, så tycker jag det är värt rätt mycket. Och eftersom din mamma är lite äldre och inte har så stora pengar på banken, så tycker jag hon ska stanna kvar. Det är inte de anställda som ska ta ansvar vad cheferna gör.
Och så sista frågan, Birgitta, nu då. Upp till bevis nu. Är du en spara eller en slösa egentligen? Och vem av dem gillar du bäst egentligen?
Ja, alltså jag är nog både spara och slösa. Egentligen gillar jag inte någon av dem. Därför på den tiden så var det ju grovt moraliserande. Det var två flickor. Den ena var mörkhårig, var slösa. Och den andra var spara, var ljushårig. Vad båda skulle lära sig. Bliv in i läst, ta fram börsen och spara till hushållet. Det var, nej, det är väldigt omodernt. Tycker jag.
Förresten, Birgitta, jag skulle vilja bli miljonär.
Ja, vi glömde.
Hur långt tid tar det? Ja.
Jag vet inte hur många böcker skriven de sista åren. Hur så här blir du miljonär? Mm. Men då är det så här att jag har tagit fram en miljonärskalkulator. Och då är det så här att den visar hur mycket man sparar om man har 1% avkastning om året eller om man har 15% avkastning om året. Och på andra raden så hur mycket man betalar, sätter in i månaden.
Okej, okay, jag vill bli miljonär. Det får inte ta mer än, jag är nästan 60, det får ta 5 år. Jag vill gärna vara miljonär när jag går i pension. Hur mycket måste jag spara?
Ja, alltså så här är det. Jag kan tala om att det tar 8,3 år. Och då har du 5 000 i månaden.
Aj, aj, aj.
Och du har 15% avkastning per år. Lycka till.
Det kommer inte gå.
Idag står börsen på -2.
Lite rimligare alternativ då.
Hur mycket vill du spara?
Jag kan spara 3 000 i månaden.
Men jag kan ge dig 2,5. Jag ger budet 2,5.
Okej, vi säger 2,5.
2,5 och du vill ha det på 16 år och 8% i avkastning om året. Om vi ska lägga oss på vad som är rimligt kanske mer. Det är 3% och 2,5. Då tar det 23 år.
Men jag ändrar mig. Jag vill hellre spara så att ett eventuellt barnbarn kan få 1 miljon på kanske lite längre sikt. Så jag får lite längre tid på mig.
Du ska ha lite längre tid på dig, då kan vi säga.
Och lite rimligare avkastning. Så eftersom
ja,
den inte
alltså
är
du
så
är faktiskt allvarligt. Jag kan ge dig ett bud här. 1% avkastning om året och 2,500 i månaden. 29 år.
Ja, men det är
1%. Nej, 1% är för lite.
Aha.
Då kör vi 3% på 2,500. Då tar det 23 år.
Ja, men det låter ju som en bra
rimligt.
Del. 2,500 i 23 år, ja. Så har mitt eventuella barnbarn 1 miljon.
Ja, på 3% avkastning.
På 3%
och det är
avkastning.
Rimligt, ja. På så lång tid. Det blir säkert mer om du placerar dem klokt och smart. Ta rygg mot de rika.
Tack för de tipsen, Birgitta. Det var jättebra att höra att man kan bli miljonär hyfsat snabbt ändå.
Ja, okej. Okay. Tack ska du ha. Hej då.
Hej, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.